Du lyssnar på tisdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bahtiari och det blir en hel del kulturpolitik lite senare i dagens program då du hör om det kulturpolitiska toppmötet Arctic Art Summit som drog igång i Umeå för bara några timmar sedan och även hur Brexit har påverkat kulturen nu 10 år efter folkomröstningen i Storbritannien. Men vi ska börja programmet med några av framtidens svenska musikstjärnor. Ikväll delas flera priser ut till stjärnproducenten Dennis Pops arvtagare på prisskalan som bär hans namn. Och de nominerade i kategorin Årets Rookie Artist Band är... Du hörde låten Havet av Engla Lee, TV av Olga Myko och Apology av bandet Belvi. Och som du hörde skiljer deras musikstilar sig rätt mycket från varandra, men förutom att vara nominerade som årets rookie artistband i Dennis Pop Awards ikväll så har dessa tre ytterligare en gemensam nämnare. De befinner sig nämligen i vår studio i Stockholm. Välkomna till dagens P1-kultur, Engla Lee, Olga Myko och Måns Hemtman Svensson från bandet Belvi.
Tack så mycket.
Vi på P1-kultur har bjudit in er för att även om ni har kommit olika långt ändå står på tröskeln till det som kommer bli era artistkarriärer. Och jag tänkte, hur skulle ni själva beskriva var ni är i den här musikkarriären? Kan vi börja med dig, Måns?
Ja, vi är ju liksom på samma bana man har varit på sen man började spela i branschen, så man bara fortsätter framåt. Liksom jaga giggen och nu håller vi på att spela in ny musik. Det är väl liksom vi bara kör på liksom samma race.
Hur är det för dig, Olga?
Oh, det är väldigt mycket nytt. Alltså det är mycket gigs, det är mycket skriva ny musik och det är typ väldigt mycket worldbuilding också. Jag vill liksom bygga en visuell värld som håller ihop med musiken. Så det är mycket nytt, men mycket, mycket, mycket kul.
Du har ju släppt 2 EP:n och Belvi har ju också släppt 2 EP:n. Engla, din första EP har inte kommit ut än.
Nej, det har den inte.
Var är du i den här musikkarriärjakten?
Det är roligt att du säger det. Jag drog precis från studion. Vi håller på att spela in EP:n just nu. Så att jag är iväg på äventyr nu här. I radiostationen. Nej, men så att jag håller på att spela in massa och förhoppningsvis ska släppa till hösten mycket. Bara få rensa av massa låtar och köra på.
Ni har ju pekats ut som på ett väldigt tydligt sätt som unga och lovande musiker av Dennis Pop Awards. Hur kändes det att bli nominerad i ett pris som ska gå i hans anda? Olga, du kan börja.
Gud, alltså det är ju en ära, det är en så himla stor grej. Han är liksom the it man in music. Så det känns liksom helt otroligt. Det är en jättestor ära. Jättekul.
Vad säger du, Engla?
Ja, men det är samma, det är bara sinnessjukt är det. Det är galet. Känns galet.
Jag kan bara hålla med. Det känns helt knäppt.
Okej, jag har en fråga. Svara ärligt nu. Ni är ju så pass unga. Kände ni till Dagvolle eller Dennis Pop innan ni blev nominerade?
Ja.
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 Vi lämnar det där. Men kommer det med någon sån press att ni så tydligt blir utpekade som unga och lovande? Vad säger du, Engla?
Alltså, jag har inte riktigt tänkt på det så riktigt än. Utan jag bara... tycker att det känns magiskt fortfarande av att säga bara shit, folk har lyssnat, folk tycker att det här är bra. För jag älskar att göra musik och det är det jag vill göra. Så att någonstans att få det bekräftat att man ändå har lite koll på vad man försöker göra är bara otroligt.
Måns?
Gud, nu zonade jag ut lite.
Om du känner press för att ni så tydligt blir utpekade som unga och lovande?
Det känns bara kul. Alltså, det känns bara som en belöning. Alltså, det är fantastiskt kul att bara känna sig liksom, vad ska man säga?
Sedd?
Sedd, alltså så. Det är skitcoolt. Mm. Så det är bara roligt.
Olga?
Nej, jag har inte tänkt på det. Det känns bara kul att folk gillar min musik. För jag gillar min musik. Och då känns det kul att folk gillar den också. Det är alltid roligt. Men Olga,
finns det något råd du har fått höra, Olga, som är så här, det här borde du tänka på här i början av karriären?
Oh, jag fick ett jättebra råd från Fanny, min bästa vän, innan gigs och sånt.
Ja.
För jag har haft rätt mycket scenskräck. Jag gick på Rytmus och så här, vet inte. Jag gillade inte riktigt att stå på scen då. Nu älskar jag det. Och då fick jag ett tips från henne att, för jag var så här, men gud, tänk om det här går fel och tänk om det här går fel. Och hon var så här, du kan inte kontrollera det. Du får räkna med att 5 grejer går fel. Och om 3 grejer går fel så kommer du vara jätteglad. Så det är typ mitt bästa tips, att spela live.
Har du fått ett tips som du vill dela med dig, Engla Lee?
Ja, alltså säkert flera stycken. Men jag tror nog det viktigaste, eller det som har följt med mig mest, är det att bara säga ja till allting. Att bara tacka ja till de här minigigsen på de här små barerna och bara spela. Skriva med alla, skriva med ingen. Alltså så här, bara säga ja och vara tillgänglig. För vips om det så hamnar man i rätt sammanhang. Eller rätt person hör live spelat eller sådär. Så jag tror bara kör.
Måns, du och resten av bandet i Bellevue, är det något råd ni har fått höra som liksom finns kvar hos er hela tiden?
Att bara fortsätta och köra på. Det är det som gäller liksom. Också som band, att vara ute mycket, spela så mycket gig man bara kan. Det är väl det som är det viktigaste vi har fått höra alltid.
Ja. Vi ska lyssna på lite av er musik. Mitt Stockholm är splittrat, jag glittrar av svett när jag dansar på klubben. Jag skulle nog dricka för mycket om någon inte sagt till att det jag gått hem. Låten heter Slussen och den är skriven av dig, Engla Lee.
Yes.
När skrev du den här?
Det är typ, 4 år sedan nu? 3 år sedan kanske. Jag skrev den i slutet av 3:an på gymnasiet. När jag stod lite i så här kvalet av att säga, vad ska jag göra nu när allt är slut? Hela mitt liv har varit skolan och nu ska jag bara göra någonting helt annat. Jag vill hålla på med musik. Det mest oförutsägbara någonsin. Vilken väg ska man ta? Vem ska man vara?
Och om vi snabbt spolar fram, så helt plötsligt är du i studion och är med och producerar den. Var det en självklarhet att du också skulle liksom producera själva låten?
Ja, alltså jag tror att jag tycker för mycket. Eller jag har lite kontrollbehov när det kommer till min musik eller min vision. För jag är så himla mån om att det ska kännas rätt i mig. Och jag kan tycka att det är svårt ibland att släppa på det helt och hållet. Jag vill oftast tycka, tänka, och då kände jag att men det är lika bra att vara med och producera.
Vi ska lyssna på en annan låt där producerandet har till huvuddelen, vad jag förstått, getts till någon annan. Who's That Calling av Olga Myko. Och den här skrevs i en så kallad skrivsession där du jobbade med den svenska producenten Dovci och de danska producenterna Mats Kock och Vasco. Hur går en sån skrivsession till, Olga?
Oj, det är så himla olika. Men för mig brukar det oftast vara att vi liksom ja, men jamma lite i rummet. Vi tar upp några instrument. Jag älskar att spela en liten basgång på MIDI-keyset. Jag älskar bas så mycket. Och sen så när vi har liksom en grund, en produktionsgrund, så börjar vi, ja, men nynna lite, sjunga lite, freestyla lite på micken. Och bara liksom ha kul. Alltså, det är viktigt för mig att det känns som en lekstuga. Eller ja, en strukturerad lekstuga.
Vem har då sista ordet?
Jag.
Du.
Jag är också rätt petig med hur jag vill ha vissa saker. För att det ska passa in i min värld och för att det ska kännas liksom, ja, men genuint. För att jag ska kunna känna så här, okej, men det här vill jag stå och performa liksom.
Du skrev ju också låta till andra artister som Molly Sandén eller Tjuvjakt innan du började skriva till dig själv. Vad var det som fick dig att börja skriva för din egen musik?
Det var att jag började skriva låtar som jag inte ville ge bort.
Varför då?
För jag kände bara att det var min låt. Det kändes liksom, jag tror att jag har varit redo att vara artist rätt länge, men att jag inte har vetat om det. För jag har liksom velat utforska alla vatten innan, liksom alla genrer. Jag vill kunna master the songwriting craft på något sätt typ. Jag vet inte. Mm. Men jag tror verkligen att det var att jag kände att det var min låt, att jag inte ville ge bort den bara.
Vi ska lyssna på Be Mine av Belvi också. Här passar det ju att säga att förutom Mon som är med oss nu och spelar gitarr, så finns också Axel Dahl med på bas och John Bergfors på trummor och Johanna Rinnan som vi hörde sjunga här. Hur går det till när ni Belvi skriver låtar, Måns?
Det har sett jätteannorlunda ut, tycker jag, från låt till låt. Den här var väl kanske roligast av de vi har släppt i alla fall att skriva, för det gick så sjukt fort. Eller vi var bara i vår replokal spelade. Och sen bara spel, förlåt.
Och så bara kom det av sig själv, eller?
Ja, jag spelade ackorden och sen så vet jag att Johanna satt bara och nynna för sig själv lite. Och sen så sa hon bara att hon bara, jag har det. Och sen så slutade vi spela, så gick vi hem och sen så kom hon tillbaka dagen efter typ. Och så körde vi hela och då hade hon allting färdigt.
Men jag har hört att det oftast går till så att du kommer med en skiss. Och sen så presenterar du det och sen så bygger ni upp den tillsammans.
Ja, precis. Generellt är det exakt.
Vad är det bästa att skriva ihop med ett band?
Att man får direkt få feedback och liksom, vi alla spelar ju olika instrument och kan göra det som kanske man själv inte kan. Så det är ju bara så skönt att kunna liksom, för min del också som är gitarrist och inte sjunger, så är det ju fantastiskt att kunna ha någon som kan liksom förmedla det. Man försöker få fram i instrumenten med sång också.
Vad är det sämsta då?
Sämsta med att spela och skriva musik i grupp.
Yeah.
Det är väl när ingen kommer på någonting och vi alla bara sitter och väntar på att komma på någonting. Men vi är väldigt överens oftast, så att vi funkar bra ihop.
Förutom att vara musiker och artister som skriver och producerar låtar, så verkar ju liksom ett artistskap idag gå ut på så mycket mer än bara musiken. Utan väldigt mycket arbete ska läggas ner på att vara närvarande och produktiva på sociala medier. Du, Olga, du nämnde ju det här med det visuella, att du tänker väldigt mycket på att skapa en värld. Och jag som kanske kommer från, jag kommer från en lite äldre generation, ser det från utsidan som en liten distraktion. Men hur känner ni inför det arbetet? Olga, du kan börja.
Men jag känner att när jag lyssnar på en artist, så känner jag att jag vill liksom öppna deras dörr till deras värld typ, och se, ja, men okej, någon speciell färg kanske, någon speciell epok eller någon speciell, alltså något visuellt i alla fall. Sen är det kul att skapa sin egen uppfattning också om hur man själv hör musiken. Men jag tror att jag vet inte, jag ser alltid bilder och jag ser allt väldigt visuellt, och jag tycker det är väldigt kul med, ja, men foto, film och estetik och kläder och sånt där. Så jag väljer att, ja, men försöka skapa liksom den här världen eller det här rummet liksom.
Vad ger det till musiken?
Oj, jag vet inte. Jag ser, speciellt när jag lyssnar på typ klassisk musik, så ser jag väldigt mycket landskap och sånt där. Jag vet inte, jag gillar att se saker när jag lyssnar på musik.
Hur är det för dig, Engla?
Nej, men jag tror att det är lite samma som Olga. Jag tycker också att det kan ge flera lager till låten också. Det blir liksom, man förstår artisterna eller de här låtskrivarna lite till, för man får lite mer material att tänka kring liksom. Men sen kan det vara jobbigt ibland om man hamnar i en svacka och när man känner att nej, men jag vet inte. Då kan det vara jobbigt såklart. Men jag tror att oftast är det bara positivt liksom.
Hur tänker ni kring det i Bellevue?
Ja, men det visuella är ju absolut, det är ju viktigt, och det är ju liksom, när jag tänker på stora artister så kommer man ju alltid att tänka både på musiken men också liksom estetiken, och kanske mycket med för min, alltså tänker mycket på så här kläder och vad man hade på sig och så. Så att det är ju, för vår del har det alltid varit viktigt att liksom försöka ha en bra, vad ska man säga, visuell image också.
Det är ändå intressant med tanke på att många påstår att musikvideon är helt död nu för tiden för nya artister. Att ni tycker att det fortfarande lever så väl. Vi börjar närma oss slutet av den här intervjun. Ikväll tillkännages vem av er som blir prisad på Dennis Pop Awards i kategorin bästa årets rookie artist band. Vad skulle ett sådant pris betyda för dig, Olga, om det var du som hade blir framröstad?
Oj. Alltså det är en väldigt stor ära. Det hade betytt väldigt mycket. Det hade varit väldigt kul. Det hade också varit, det hade varit lite kanske ett kvitto som du säger, Engla, att så här, det, att man gör någonting som folk uppskattar, eller att det, man gör något bra liksom, eller något rätt. Så Engla, det hade varit jättekul.
Engla Liv, vad säger du?
Nej, men jag håller med, alltså bara ära, men också möjlighet att satsa på musik på heltid också, att liksom kunna bara kötta ett år till.
Vad skulle priset innebära för er i Bellevue, Måns?
Jättemycket. Det hade varit en sån sjuk liksom ära bara. Och varit till väldigt, liksom, jag tror väldigt stor hjälp framåt för oss också.
Stort lycka till Engla Lee, Olga Myko och Måns Hemtman Svensson från bandet Bellevue, som alltså alla är nominerade till ett pris i Dennis Pops anda i rookie-kategorin artistband som delas ut ikväll. Och vi fortsätter med lite musik. Arktisk sådan. Ja, så där lät Katarina Barrocks jojk under öppningsceremonin av det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit för några timmar sedan i Umeå. Det här är startpunkten för en mötesplats som ska samla kulturutövare och makthavare från länderna runt polarområdet i norr. Och det är fjärde gången det anordnas och första gången som det här toppmötet hålls i Sverige. Men vad betyder en sådan här satsning och kulturpolitiskt toppmöte, och vad kan det ge för resultat? Det ska vi försöka reda ut. Med mig har jag P1-kulturs reporter Helene Alm. Berätta för mig, Helene, var i Umeå befinner du dig just nu?
Hej, jo, jag sitter i Folkets hus i Umeå, Idun. Det är här de flesta, man säger, programpunkterna är som hör till det här toppmötet, och här rör det sig lite folk. Just nu pågår det en hel del programpunkter, så det är inte jättemycket folk, men det har i alla fall satt igång.
Det är ju en rätt stor internationell händelse med massor av aktiviteter och gäster. Vet du hur många som ska besöka Umeå?
Jag har hört det nämnas att det är ungefär 700 deltagare på det här toppmötet. Och ja, de kommer ju från, det är ju inte bara Sverige, det är Sápmi då, främst urfolk då från Sverige, Norge, Finland, sen är det urfolk, även andra också, från Grönland, Kanada, Island, Ja, jag kanske har glömt något. Men det...
Nej, Ryssland var med förr, men de är inte med just nu. Vilka frågor är det som ska diskuteras eller som kommer tas upp?
Det är väldigt mycket. Man kan nämna några. Säkerhetspolitik, det gäller ju klimat, urfolkens rättigheter. Men vid sidan av kulturpolitiken är ju det som då genomsyrar allting. Och kulturen och konsten. Och så vid sidan om det här så sker det ju också väldigt mycket. Ja, det är konserter, det är teater, det är performance, det är filmvisningar. Det är olika framträdanden och det märks ut i stadsbilden också. Rådhustorget har blivit omges av en massa kåtor och där ska det tydligen vara lite disco och annat för deltagarna på kvällarna. Och en del är till för allmänheten och en del är bara för de som är med.
Mm. Helene, du är inte själv utan har sällskap?
Det har jag. Jag har fått... Ja, vem det är. Jag har fått någon som kanske vet ännu mer om vad som faktiskt det här handlar om. Nämligen Maria Utsi, ledare för det internationella sekretariatet för Arctic Arts Summit. Välkommen. Du var ju en av dem som startade, drog igång det här första gången när det var i Norge 2017. Ja, vad är tanken, idén, syftet med det här mötet?
I 2015-2016 så jobbade jag som kulturledare på norsk sida av Sápmi. Jag jobbade med festival och hade jobbat i kulturfältet över lång tid. Och såg ju detta stora behovet för att etablera en plattform för kulturpolitisk debatt, analys och utveckling för Arktis. Allt för mycket av utvecklingen och de politiska beslutningarna om Arktis blev tatt från sör och var slett inte baserat eller centrerat i våra perspektiv, människan som bor i Arktis. Så tanken var rätt och slett att starta ett kulturpolitiskt toppmöte för att etablera rätt och slett en plattform för kulturpolitik och för konstfaglig samarbete i Arktis.
Mm. Och nu har det ju gått några år, nu är det 2026, man har varit i Finland, man var i Kanada 2022. Men nu då, vad är de viktigaste, tycker du, de mest brännande frågorna 2026 för konsten och kulturen i det arktiska området?
Ja, det är otroligt viktigt att styrka infrastruktur, samarbete, kapacitet i hela kunst- och kulturfältet. För nettopp också att styrka det geopolitiska samarbetet i Arktis, folk-till-folk-samarbete. Det är helt centralt för samhällsutveckling. Att kunst- och kulturfältet i Arktis står starkt, att urfolk i Arktis har den kapaciteten, den infrastrukturen, de möjligheterna som är nödvändiga för att utveckla våra samfund. Och det är svärt, svärt viktigt också för stabilitet, för fred, för dialog och demokrati i hela Arktis. Så alla dessa spörsmålen har väl aldrig varit viktigare än de är akkurat nu.
Och det är sånt som kommer att tas upp här under 3 dagar då. Men ja, vad är det mer som kommer att hända här? Vad kommer folk att göra, de som är här?
Alltså, det är ett otroligt stort program, över 250 olika events. Men det är klart, kärn i det är ju det konstnärliga programmet samman med 60 sessioner, panelsessioner, där man rätt och slett dröfter olika spörsmål som bränner i det arktiska konst- och kulturfältet. Både med politiker, med forskare och konstnärer emellan. Så det är ett vanvittigt tätt och fyllt program, men det är något av det viktigaste för min del, det är att dessa diskussioner, den bringer oss framöver. Det skapar ändring, det skapar grundlag för ny politikutveckling och det gör att våra stämmer blir starka, tydliga och att vi griper möjligheten till att forma vår egen framtid i Arktis genom samarbete.
Men skulle du säga, är det angeläget även för andra som inte tillhör ett urfolk eller inte bor i Arktis, det som händer på de här toppmötena?
Arctic Arts Summit är för hela Arktis, det är inte en urfolkssummit. Men ska man snacka om samhällsutveckling i Arktis så må man centrera och leda det från ett urfolksperspektiv. Så mycket av Arktis är urfolksland. Och vi är faktiskt ganska stränga på att man må jobba med eller för Arktis för att vara på Arctic Arts Summit. För detta är för norr, från norr.
Ja. Har du sett någonting förändras under de här åren sedan 2017? Vad har ni kommit något som ni har nått fram till?
Alltså, i allra högsta grad. Alltså, i 2015-2016 när vi startade och arbetade med detta projekt, då fanns det inte en kulturpolitik i Arktis. Det fanns ingen kulturpolitisk samtale i Arktis. Vi var helt utan möjligheter till att adressera dessa viktiga spörsmålen i internationella fora. Och all politik om Arktis blev utformad från sör. Så det har skett stora ändringar. Idag har vi sett alla de arktiska regeringarna stå på scen och snacka om kultur, kunst och människa i Arktis som centrum för vår utveckling. Och det är en enorm ändring. Och så kunde vi ha nämnt allt som har skett med finansiering, med programstrukturer, strukturella ändringar som har funnit sted särskilt i de länderna där det har varit ett summit, som för exempel Kanada.
Tack så mycket, Maria Utsi, som alltså leder hela det här arbetet med de här toppmötena. Men jag har ju fått besök också av en av då just konst- och kulturutövarna som är med här på mötet. Och vi hörde ju en del av en jojk här i inledningen. Och det var du, Katarina Barrok, umesamisk musiker, som framförde den jojken på öppningen i morse. Men vad gör du mer här på toppmötet?
Nej, men jag är främst här för att jag skulle jojka, och sen så har jag även en konsert imorgon med Avant Jojk. Avant Jojk har jag tillsammans med musiker och komponist Maja Ratche och konstnär Matti Aikio, så det är liksom en trio. Så det ska bli jätteroligt. Jag måste säga att i morse när jag skulle jojka så blev jag kanske lite mer nervös än vad jag brukar, för att det var speciellt att få inleda den här konferensen som är ifrån ett arktiskt perspektiv, men också att jag vet att det är mycket urfolk här, och att liksom få jojka Umeås jojk upp med på det umesamiska området här och få välkomna folk, så det var speciellt. Mm.
Alltså, vad betyder ett sånt här möte för dig som konstnärlig utövare i Sápmi då, eller i det här området?
Ja, just i veckan så betyder det mycket jobb. Alltså, eftersom att jag är mycket här för att jobba och så. Men alltså, sen så mycket av det som Maria pratade om tidigare, det blir ju liksom resultat som sipprar ner på mig som enskild artist till exempel, eller utövare. Så det gör ju väldigt stor skillnad när man jobbar med de politiska frågorna, och vi är ju jättestort behov av det, speciellt infrastruktur. Därför vi ser också att vi har en väldigt stor utveckling. Jag är så stolt över att till exempel från Sápmi så är det konstnärer som ställer ut på Tate Modern, det är folk, någon spelar på Royal Albert Hall, så det är liksom, någon är på Biennale och ställer ut, så det är väldigt mycket som händer som kommer ifrån Arktis. Jag kan ju bara prata mest ifrån det samiska perspektivet då, men det är helt otroligt, så vi är väldigt stort behov av att träffas här och prata och lägga upp olika strategier.
Ja, för det var det jag tänkte höra. Det är ju folk från då inte bara Sápmi utan Grönland och alla territorier i Kanada, Island och så. Finns det någon gemensam nämnare, någon fråga som är brännande aktuell för som ni kan enas om, eller som ni har gemensamt?
Jag skulle väl kunna tippa, utan att jag har varit här och lyssnat så mycket på hur samtalen går, men alltså, jag skulle kunna tippa på att det är mycket bara att man faktiskt få utveckla och bestämma saker ifrån sitt eget perspektiv och på sina egna arenor. Få resurser upp till Nord och utveckla det som vi har uppe i Nord. Mm. Mm.
Vad hoppas du att det här ska ge, det här mötet just nu, det här som pågår i Umeå nu?
Tänker du på ett personligt plan, eller tänker du för hela mötet?
Nej, för dig som konstnär kanske främst, personligen.
Ja, men jag tycker det är mest roligt att vara här och få, som jag säger, få höra vad folk säger lite grann, men framförallt så är jag ju mest fokuserad på att jag ska uppträda, och då blir det ju väldigt att man går runt och tänker på det, och det som jag säger, det är väldigt speciellt för mig att då få liksom uppträda på ett sånt typ av forum på det jag också sa i morse till exempel var att tänk så fantastiskt att läsa i det här programmet Arctic Arts Summit, så många som har skrivit till exempel välkommen till OPME. Alltså det är ingenting som har skett självklart, utan det är någonting som vi har kämpat för vi Umeå samer väldigt länge, för att vi ska få se vårt ortnamn till exempel. Så det är väldigt många lager, och det är väldigt roligt då för mig att få vara här och få uppträda för de människorna som har kommit hit.
Tack Katarina Barrock, umesamisk musiker som alltså uppträder också imorgon på en konsert som heter Avant Joik. Ja, och vi ska väl säga det att det är ju fler från svenska Sápmi som är med och bidrar, och bland annat konstnären Carola Gran. Och hon har gett alla som är med på det här mötet, jag vet inte om ni har fått något, jag har inte fått något än, men det ska vara ett kärleksbrev som hon har delar ut till alla. Ja, Maria och Nickar har fått det. I vilka fall som helst så har hon också hon åker runt i ett vrålåk som hon också har gjort i ordning och susar runt med det här i stan. Och vår reporter, min kollega Joakim Silverdahl, han fick följa med på en åktur.
Det här är liksom en enorm bil.
Ja, jag vet. Det är en utmaning att parkera den, har jag märkt.
Vad är det här för någonting?
Det är Flames som blir renhorn.
Av guld?
Av guld, ja.
Flames som blir renhorn av guld, det är ändå helt okej.
Okay. Ja, alltså man får ju ta i lite. Liksom, om man ändå är inne på att stripa en bil. Så den kan plocka upp lite folk och köra dem dit de ska, och så glider den runt i Umeå. Och jag försöker komma på vad som är Umeås raggarunda.
You will arrive at your destination at 17:35.
Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Arts Summit. I saw you filling up your truck at the station the other day. Så börjar brevet. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det. Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Och det är det som jag tycker är roligt. Alltså jag gillar verkligen det mötet, den privata rösten i offentligheten. Jaget i texten liksom vill att det här budskapet ska nå en person. Ja, men tar ut det i offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
Det är lite som att man flyger ett sånt flygplan med en sån banderoll bakom.
Exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
Eller man kastar flygblad från ett flygplan.
Oh, underbart. Jag tar det till mig, jag tänker på det.
Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Så, men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska avslöjas. Utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person. Som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark. Och är liksom bekant med renar.
Och det var Joakim Silverdahl som hade träffat konstnären Carola Gran i Umeå. Och jag har fortfarande med mig Helene Alm som är i staden där det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit pågår. Och du kommer fortsätta rapportera om toppmötet imorgon i P1 Kultur. Vad kommer det handla om då?
Men då ska vi prata om en av de punkterna som man fokuserar på under mötet, nämligen kulturen i totalförsvaret och ja, vilka utmaningar som kan finnas både i Arktis och övriga landet för den delen också.
Mötet mellan säkerhetspolitik och kultur imorgon i P1 Kultur alltså. Tack så jättemycket Helene Alm som är på plats och rapporterar från Arctic Art Summit i Umeå. Vi ska fortsätta prata om internationell kulturpolitik genom att minnas hur det kunde låta för 10 år sedan.
We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win, and that's the result of this referendum, which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken and the answer is we're out.
Brittiska folket har talat, vi är ute. Så där lät det i en sändning från BBC i juni 2016, alltså för 10 år sedan, då Storbritannien folkomröstade sig ut ur EU. Och nu när det har gått några år även efter det officiella utträdet så är det bra att fråga sig, hur blev det egentligen? Och framförallt, hur har det drabbat kulturen? Och med mig från London har jag Elin Nordqvist som är kulturråd i, på svenska ambassaden i just London. Hej Elin!
Hej!
Om du skulle titta på brittisk kulturliv idag, var ser du den tydligaste Brexit-effekten?
Jag tror när det kommer till Brexit så är det, tror jag, som har rapporterats ganska mycket, så är det framförallt musiklivet som har drabbats. De som var vana att kunna göra en turné i Storbritannien och sen åka ut på en EU- eller en Europa-turné och komma tillbaka. De har drabbats absolut hårdast. Sen i viss mån även såklart scenkonstaktörer som turnerar. Men det är den fria eller den inre marknaden och den fria rörligheten som har gjort det allra, allra svårast. Sen är det de som också har förlorat möjlighet att söka kreativa Europastöd som har drabbats förstås.
Kan vi gå igenom och försöka bryta ner lite vilka sektorer som har drabbats mest av Brexit från den brittiska kulturvärlden? Du nämnde några av de här. Vilka liksom praktiska konsekvenser kan du se?
Ja, jag skulle nog fortsätta säga det, att det är musikområdet, de turnerande musikerna, både orkestrar och enskilda musiker. För de är ju nu så att de behöver komma in i Schengenområdet och alla EU-länder har olika regler gällande möjlighet att arbeta och röra sig. Och det gör det komplicerat och det gör det dyrt. Det är framförallt de som har drabbats allra hårdast.
Det här visades ju i en ny undersökning från European Movement UK som jobbar för att det här ska förbättras. Det står att 25% av brittiska musiker förlorar Europa-jobb. Vilka artister är det? Är det liksom små eller stora artister eller mellanstora artister som blir hårdast drabbade av det här?
Jag skulle säga som med de flesta problem så slår det allt hårdast mot de små och sköraste infrastrukturerna. Så det är framförallt de som har drabbats. Men som sagt, även grupper och orkestrar har svårighet att röra sig. Men de väljer nog snarare bort Europa som en plats, medan de mindre aktörerna förlorar hela sin försörjning.
Hur är det med i andra sektorer som konst och mode till exempel?
Där är det framförallt så, tror jag, att den stora förlusten för Storbritannien är att deras marknadsplatser har förlorat i attraktivitet. London Fashion Week har förlorat i Paris och samma sak med Free, som är en konstmötesplats för gallerier och konsthandlare, har också sett att de förlorar där Art Basel i Paris drar mycket mer folk. Och det är också på grund av svårigheten och att rörligheten har minskat. Andra sektorer tycker jag inte att man märker alls på samma sätt de svårigheterna, och europeiska aktörer kan med lätthet fortfarande komma till Storbritannien.
Hur går snacket i kulturvärlden? Alltså, är det här en stor och avgörande fråga, eller försöker man bara jobba sig runt där och hitta nya vägar?
Jag skulle säga från mitt perspektiv, det blir lite anekdotiskt utifrån de jag träffar och pratar med, men framförallt tycker man ju som kulturaktör att det är pinsamt. Att man fortfarande tycker att det är otroligt genant att Storbritannien lämnade Europa, och att det såklart har blivit svårare. Men jag tror att konsekvenserna av pandemins effekter har slagit på ett vis ännu hårdare mot kulturlivet, om man ser det som helhet, än egentligen Brexit. Eller det är svårt att säga, det hänger såklart ihop.
Som kulturråd så jobbar du ju med att försöka också sprida svensk kultur i Storbritannien. Har ditt arbete också försvårats?
Det är lite svårt för mig att säga. Jag har ju varit här i 2 år, så jag har ju inte varit här innan. Så jag har ingen erfarenhet av det. Men inte egentligen skulle jag säga. Jag tycker att det finns en jättestor nyfikenhet. Och att det heller finns inte alls lika stora svårigheter att röra sig och verka och engageras i Storbritannien från ett EU-land. Så att det finns ännu mer intresse, kanske också som en konsekvens av att det har blivit ekonomiskt tuffare här, så är man ännu mer intresserad av samarbeten. För det möjliggör ju också för resurser att kunna verka.
Men hur är det för folk som vill liksom flytta till London och jobba och etablera sig där? Svenska artister och konstnärer som vill ta del av det brittiska kulturlivet, är det lika lätt då?
Nej, det är ju däremot mycket, mycket svårt och en mycket dyr verksamhet. Så om du vill komma och studera så måste du betala för ett studentvisa, du måste betala jättedyra skolavgifter. Om du vill komma hit och arbeta längre tid än 6 månader så måste du ha ett arbetsvisum och du måste ha en sponsor som betalar ganska mycket pengar. Så den förlusten har ju drabbat även sugna svenskar, så man kan inte åka och jobba på bar och gå och klubba i Brixton längre.
Hur skulle du säga att dragningskraften som det brittiska kulturlivet har haft från då svenska konstnärer och kulturutövare har påverkats av det på grund av sånt här?
Det tror jag kommer märkas på lite längre sikt kanske. 10 år är inte en så himla lång tid. Jag tror att man i Storbritannien på politisk nivå faktiskt har förstått att man håller på att förlora sin starka position som kulturland. Så man har ju dragit ihop ett soft power council på politisk nivå där utrikesministern och kulturministern driver det. Så att jag tror att man börjar ana lite oråd gällande det. Men London är fortfarande den stad i världen där det säljs flest teaterbiljetter. Så att man har fortfarande viss dragningskraft här.
Bra att du sa det. Vilka branscher går liksom bäst just nu inom kultursektorn?
Och det är också svårt att säga. Jag skulle säga att alla har det svårt finansiellt. Här det har man haft under lång, lång tid före Brexit och efter. Men jag tycker samtidskonsten, det är fantastiskt utbyte gällande det. Teatern står så starkt även om man är beroende av biljettförsäljning. Filmvärlden blomstrar här. Man har ju tagit över från Hollywood att vara den mest attraktiva platsen att filma. Så att det är både plus och minus på kontot här, tror jag.
Men skulle du säga att Brexit har förändrat Storbritanniens status och position som kulturnation då?
Ja, det tror jag. Jag tror kanske att man kommer se det framöver. Men det är klart att är någonting lite krångligt så väljer man ju hellre bort det. Att komma hit möjligtvis. Och jag tror just vad gäller Storbritannien som ett nav för musik tror jag också kommer att märkas över tid. Det kanske är lite för tidigt än, men ger det 10 år till så kommer man att se vissa effekter skulle jag tro.
Det har ju verkligen varit en kulturell stormakt, alltså från Shakespeare till den viktorianska eran, till Swinging 60s, till Cool Britannia som också var en soft power-satsning. Vad skulle du säga att Storbritannien som kulturell mittpunkt i Europa är på väg?
Jag tror fortfarande att man inom scenkonst och dramatik, med scenkonst framförallt teater, så står man sig fortfarande starkt i sin tradition där dramatiken är verkligen den givna stjärnan. Sen tror jag också att man ska inte glömma bort att Storbritannien har ju också diasporer från precis hela världen. Att hela världen finns ju faktiskt också på plats här, så det finns ju ett globalt utbyte och ett internationellt utbyte. Världen är större än Europa. Men jag tror ju att de här närmandena man ser gentemot EU och viljan att möjliggöra för unga människor att kunna komma till Storbritannien och även komma till Europa tror jag nog kan bli avgörande för att man ska ha relevans framåt. Det är ändå de nya generationerna som bestämmer vilka kulturella stormakter vi har i framtiden.
Vad kommer man förlora på om man inte lyckas lösa det här så att unga kommer dit? Vad är det som står på spel?
Nej, men jag tänker just utifrån från soft power så är det ju om man som ung människa får komma till en plats i de formativa och präglande åren så betyder ju det väldigt mycket. Jag tänker det finns ju en orsak till att de som är medelålders nu i Sverige kanske fortfarande har det bultande hjärta för London och för Storbritannien. Det är ju för att den rörligheten var ju så avgörande för oss om jag får prata utifrån min generation. Och nu så blickar ju unga människor någon annanstans för att man åker ju dit där det finns möjlighet att verka och kunna vara. Så det tror jag kommer prägla framåt. Att nu så krävs det ju väldigt mycket kapital för att kunna som ung komma hit och studera. Och det tror jag kommer göra skillnad.
Tack så mycket Elin Nordqvist, kulturråd på Svenska ambassaden i London.
Tack så mycket.
Oppsar sommarlov, så nu blir det ett nytt avsnitt av Hantverket istället, vår serie där vi möter de människor i kulturbranschen där en stor mängd kunskap sitter i själva händerna. Idag har turen kommit till stråkmakaren Hans-Peter Rauber. Vår reporter Nina Assanoj besökte honom i hans verkstad i Motala där han både bygger unika stråkar till världens främsta musiker och byter tagel på löpande band på musikskolans elevstråkar.
Där var det lite darr på stråken.
Det finaste taglet är väl sibiriskt och mongoliskt hingsttagel. Men ja, sen finns det i alla olika kvaliteter, men det är det dyraste taglet som finns, så att säga.
Och det är det som hänger här?
Det här är lite billigare. Det finaste taglet har jag inne på toaletten, där det är mörkt och svalt, så att inte det blir påverkat av UV-strålning och sådär, va?
Mm-hmm.
Så, det här är lite billigare som jag har till skolstråkar och sådär, så att...
Stråkmakaren Hans-Peter Raubers verkstad ligger i ett uthus i Villaträdgården i Motala. I taket hänger fioler i långa rader och arbetsborden är fulla av hyvlar och mejslar och filar. Och så en luskam till tagelstråna. De får inte trassla sig. Här bygger han sina unika stråkar från grunden. Och en stråke består alltså av en stång, oftast i trä, och så tagelstrån spända mellan spetsen på stången och nederdelen, den så kallade froschen, som till exempel kan vara gjord i ebenholts. Stråken har också ofta silverdetaljer och är dekorerad med ett pärlemoröga. Det träslag man oftast använder i stången heter fernambuk. Det är skyddsklassat och användningen är strängt reglerad. Sen hösten 2025 har Hans-Peter Rauber titeln stråkmakargesäll.
Då har jag ju här under trappen sånt här virke då som är utsågat ur någon planka här. Och då letar man ju rätt på en bit här som man tycker ser attraktiv ut och har rätt värdena för rätt stråke, för att det är lite olika om du bygger en fiol eller en cello eller en altfiolstråke, för det är väldigt viktigt att de väger rätt, för en fiolstråke får ju väga mellan 59 och 61 gram
enligt vem?
Ja, enligt musiker och historien och generationer. Ja, 57 gram till 61 gram. Mm. Är det över 61 gram, då börjar folk att rynka på näsan och säga att men den är nog för tung. Så här, va?
Nästan allt på en stråke är gjort av exklusiva och sällsynta material. Det mongoliska hingstaglet, det brasilianska träslaget fernambuk, de uppgrävda mammuthornen och så innan det blev förbjudet 1947. Elfenben till froschen, den lilla knölen längst ner på stråken. Men Hans-Peter Rauber använder numera ett material som det finns gott om i skogen.
Det har ju blivit mitt signum här faktiskt, för att när stråkmakeriet håller på att förändras, alltså elfenben är ju jätteförbjudet sedan länge tillbaka, och sen har man använt mammut ett tag. Och då tänker man, men mammut? Ja, nu är det så att det tinar upp mammutbetar i Sibirien som har legat nedfrysta i minst 10 000 år. Och det ser ju precis ut som elfenben och det har man använt. Men nu börjar det bli, ja, det är en väldigt miljövidrigt sätt när de får tag i de där betarna. Och sen så kan ingen tullare eller någon skilja på elfenben och mammut. Och därför så börjar det bli restriktioner på mammut också på något sätt, va? Mm. Och då har jag då, kanske som först, en av de första i alla fall, började använda älghorn. Mm-hmm. Och det har ju blivit min väg ut i stråkmakeriet i Europa, det här med älghorn. Så en del kallar det för Mr. Moose och sådär, va?
Men har du då en någon person som förser dig med älghorn?
Nej, för det första jag är ju uppvuxen i Jämtland, så då... Där hade ju alla älghorn hemma i garaget. Så de första hornen fick jag. Och faktiskt till min examenstråkade hornet fick jag från en granne som hade legat i hans garage i 15 år. Och när jag såg att det var så vitt och fint tänkte jag, där ska jag spara till något extra fint. Nej, annars så brukar jag hitta älghorn på annonser. Det är en liten rolig historia, för det har hänt ett par gånger att det har varit nyskilda kvinnor som vill sälja bort sin exmans jakttroféer. Och då är de där hornen inte farligt dyra faktiskt. Så då har jag kört på med lite älghorn här och var. Här är själva verkstaden där jag bygger stråkar. Och då gör man någonting som heter, man grovhyvlar en stråke. Ja, så där blir det väl ungefär. Och sen klump fram till. Mm. Och sen då när man har gjort det, då måste ha man en ritning här. Eller en böjmall. Så man vet, för hemligheten med hela stråkmakeriet, det är ju den här böjen på pinnen. Och man hyvlar ju den rak först, som den här. Mm. Och sen börjar man värma den över en låga. Och det är det som är så unikt med det här träet. Utan du värmer över en låga och så blir det mjukt och så kan du böja det. Och sen fastnar det och sen kan det behålla den där formen i 150 år. Så, tänder vi den. Mm. Nej, men sen så bara håller man stången över här tills den blir så varm så att så måste man sätta på sig handskar när man ska börja böja den här.
Ha.
Ja, så det är väl det. Det är det första då man sitter och böjer. Sen är det ju dags att slipa din hyvel och sen börja... Och det är lite roligt. Här ska jag dra några hyveldrag. Så, mm. För att om man har en... välslipad stråkmakarhyvel så blir det ju ett vackert ljud här, alltså när man, ja, men det är väl när man har gjort den här froschen och gjort stången, då är det ju att sätta på tagel, och det är ju, ja, det blir ju en rutingrej till slut, men då mäter man upp en viss mängd tagel. Det är ju ett vanligt misstag att man sätter på för mycket tagel på en stråke. Utan man måste ju känna efter hur stark stång det är. Hur mycket tagel den orkar bära upp, så att säga.
Vad är speciellt med just att göra en stråke? Vad är det för särskilda utmaningar som var lockande?
Ja, det ena är ju, alltså, det som är speciellt med stråkarna, det är ju det att det är någon slags magi. Alltså en bra stråke kan ju göra en fiol fantastisk jämfört med en dålig stråke som bara gör fiolen bra. Det är ju där det händer något. Och det är ju just den här böjen i stången och balansen och vikten och sådär som gör att den kan, den här, men den passar ju, det är olika stråkar som passar till olika instrument, va? Mm. Så det finns ju inget som säger att den här är perfekt för ditt instrument, och det får man ju alltid prova, men det är ju den där magin som händer när det blir något så här fantastiskt, när det kommer en bra stråke, har jag ju alltid, ja, varit förtjust i när jag har hållit på att spela själv också mycket, att vilken bra stråke, och den här funkar jättebra och låter ju fantastiskt. Nej, men när man har byggt en stråke här då, det viktigaste är att känna hur den ligger på strängen. Att du inte har något ställen där den vill börja. Där har du en liten darr på den här stråken. sen nästa grej är ju då hur snabbt den svarar. Alltså...
Du har hört ett avsnitt ur vår serie Hantverket, idag med stråkmakaren Hans-Petter Rauber. Och reporter var Nina Assanoy. Och det avslutar dagens P1-kultur. Imorgon hör du mer från det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit i Umeå och om kulturens plats i säkerhetspolitiken. Dessutom får du möta glaskonstnären Åsa Jungnelius som är aktuell med sin stora sommarutställning Kaleidoskop på Designarkivet i Pukeberg. Missa inte det imorgon efter klockan 1. Producenter för dagens P1-kultur var Sara Ek och Eskil Krog Larsson. Tekniker var Helena Lopats och jag heter Saman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.